Idag är jag ingen mindre än programledaren för Postkodmiljonären hos mig. Ja, vem vill inte bli miljonär? Välkommen hit, Rickard Sjöberg.
Tack så jättemycket.
Det hette ju Vem vill bli miljonär?
Ja, det gjorde det från början. Who Wants to be Millionaire heter ju grundformatet från England. Det kom till Sverige, var det 2000 kom det. Och då hade Bengt Magnusson det i 3 år.
Ja. Och när snodde du jobbet då?
2005.
Ja, satt där liksom och väntade. Ja. Men, och sen har du jobbat med det i vad då, 18 år?
18 år, ja.
Herregud, och du tröttnar aldrig?
Nej, faktiskt inte. Så är jag.
Ja, vad härligt.
Nej, men jag tycker att det är ju faktiskt nya människor där hela tiden. Det är nya frågor och ja, ramen är ungefär densamma. Det är inte så mycket som skiljer sig från år till år på det sättet. Det är frågor och svar. Men folk är ju lärare i 40 år utan att någon frågar hur länge ska du hålla på med det här? Liksom.
Har du blivit miljonär på jobbet då?
Om man räknar ihop 18 års löner så här.
Med lite ränta.
Ja.
Du har ju massa barn att försörja, så du måste ju tjäna pengar, tänker jag.
Ja, jag har ju skaffat mig några extra, har jag på att säga. Nej, men jag har ju 2 med mitt ex, 2 tjejer, och min fru har 4 söner tillsammans med hennes ex. Och tillsammans blir det 6 stycken. Och nu har ju hennes äldsta söner fått barn också. Så nu är jag ju bonusfarfar, va? Morfar. Farfar. Ja, bonusfarfar.
Ja, det blir det. Ja. Jag skulle säga välkommen till den arabiska familjen.
Är det så? Är det typiskt?
Jag bara, ja. 100 barn, 2000 barnbarn, absolut. Ja,
fast inte så mycket skilsmässigt kanske, eller?
Vet du, folk har så mycket fördomar om den muslimska världen. Ja. Att folk inte skiljer sig, att det är förbjudet. Men jag skulle säga att det är så många muslimer som är skilda och omgifta.
Okay.
Det är väldigt enkelt i den muslimska världen att faktiskt skilja sig. Aha. Det är mycket svårare i katolska länderna. Eller i, till exempel i Libanon, i den grekisk-ortodoxa kulturen och religionen, att faktiskt skilja sig. Och så är det väl med alla religioner, det är alltid paradoxalt och allt pratar emot varandra, allt är, vad ska jag säga,
ja,
ena sidan men å andra sidan.
Ja, ja, och men, så försöker alla hitta genvägar runt det som känns jobbigt i religionen på något sätt.
Men i Koranen står det, om du som man säger till din fru, jag skiljer mig i Guds namn 3 gånger, så är du skild. Så enkelt är det.
All right.
Jaha, då går vi och fixar våra papper kan du gå din väg så går jag min väg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Innan vi kommer in på hela din karriär och alla barn och barnbarn och så vidare, berätta lite om din uppväxt.
Alltså jag föddes i Södertälje 69, och efter 2 veckor så flyttade min familj till Tyresö utanför Stockholm. Och där bodde jag och gick på dagis i 7 år i ett radhus där i Hanviken. Och sen fick min pappa jobb i Växjö i Småland. Så då flyttade familjen ner till Växjö och det var där jag började skola. Och skolåren är ju viktiga liksom. Det är för varje barn. Så jag kan nog känna att det var där jag formades mest. Liksom. Så att om någon frågar mig, vad är du i hjärtat, Rickard? Är du stockholmare eller är du smålänning? Så jag är nog mer än 50% smålänning, känner jag. Och så ja, gick jag i skola där. Mamma och pappa, syrran. Efter ettan i gymnasiet så stack jag till USA och var utbytesstudent ett år. Samtidigt stack mina föräldrar till Botswana och jobbade där med bistånd. Och året efter mitt USA-år så åkte jag ner till dem och var där ett år och pluggade på svenska skolan. Kom hem, gick internatskola i Gränna. Oj, nu började jag tröttna.
Nej.
Det var en lång historia.
Nej, jätteintressant.
Så tog jag studenten från Gränna internatskola och sen lumpade jag ett år som flygplatsbrandman. Och så gick jag journalistlinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping och efter det fick jag jobb på TV. Och sen har det rullat på.
Men om vi går tillbaka lite.
Välj något du vill prata om det här.
Nej, jag är jätteintresserad. När du växer upp i Småland då, ja. Är dina föräldrar långa, vill jag ju börja med fråga.
De har ju alltid tyckt att de är långa, men jag tycker ju inte det. Generationerna blir ju eller längre och längre. Men mamma är 1,74 eller var, pappa var 1,89. Så. Mamma har lång rygg, pappa har långa ben.
Och vad fick du?
Jag fick ju det längsta av dem båda på något sätt. Och jag funderar ibland på hur det har blivit, om det har blivit tvärtom. Liksom.
Plus och plus blir plus.
Ja.
Hade du mycket vänner när du växte upp i Småland?
Ja, kan jag
Det tror var att tryggt och bra.
Ja, det var det. Det var som skolan låg så här 5 minuters promenadavstånd hemifrån. Det var ett lugnt och fint villasområde. Och familjen har alltid varit aktiv i kyrkan, så där var jag en hel del. Ja, man hade kompisar i skolan. Jag spelade mycket fotboll. Hade kompisar på fotbollen. Hade kompisar i kyrkan. Ja.
Och känner du att du har en stark kristen tro idag?
Ja, det känner jag.
Och när du säger att de var i Botswana och jobbade. Jobbade de inom kyrkan då?
Nej, det var inom SIDA. Så det var biståndsarbete. Så det var pappa som fick jobb där som biståndsarbetare. Ja.
Jobbade de inom kyrkan i Sverige?
Nej.
Så det var inte därför de flyttade till Småland?
Nej, så det har bara, kyrkan har varit fritidsintresse, höll jag på att säga. Men tro är ju mer än så. Men, ja.
Men jag tycker det är fint med tro. Jag är ju själv lite...
Vad är du?
Jag är ju muslim, men inte troende såklart. Det var som någon frågade.
Men hur kan du säga att du är muslim men inte troende? Hur kan man vara det?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror ju på Gud och jag är född muslim. Så när folk frågar mig, det är ungefär som så här. Ja, var kommer du ifrån? Ja, jag är palestinier, uppvuxen i Sverige. Och så, ja, vad är det egentligen?
Men ja, men det är precis det.
Man är uppvuxen med, i familjer med en kultur och en tradition och så vidare. Och olika högtider, och det är väl därför man kallar sig för det man kallar sig för, tänker jag. Men med att säga att man inte är troende,
Men det är intressant, för du säger att jag är muslim, det har du inga problem med. Men någon i Sverige som har växt upp egentligen på samma sätt som du, fast i Sverige, och istället för muslimska traditioner, kristna traditioner, skulle aldrig säga att jag är kristen om de inte har en levande tro.
Ja, det ligger något i det. Jag tror ju på Gud i och för sig. Det gör jag ju. Och man är född muslim och så vidare. Och sen, jag håller med. Man skulle kunna gräva det där mycket djupare. Och säga, vad är man egentligen? Ja, jag tror på Gud, jag tror på godhet ungefär. Men sen är det väl också det vad man är van vid. För min mamma går ju liksom i slöja. Och min pappa har jag sett slänga sig på den där bönemattan i alla fall de senaste 20 åren. Så då tänker jag, jaha, jag är väl en del av det här. Jag är väl muslim då. Men det var någon som frågade mig. Det är ganska roligt. För att det var några år sedan. Förlåt, jag måste...
Du är... Ja.
Så. Förlåt. Ja,
det är lugnt. Du säger det att du är muslim därför att din mamma har slöja och din pappa har slängt sig på bönemattan. Men du då? Du, och ditt hjärta, det är ju det som är din tro, eller?
Exakt. Och vad är det egentligen? Ja. Så att egentligen skulle man ju kunna säga så här, egentligen är jag inte mer muslim än kristen eller någonting annat. Mm. Jag tror på Gud och jag tror på godhet. Och det är väl ungefär vad de här alla religionerna står för, om man nu ska börja, som sagt, gräva i det. Men det roliga var i alla fall att jag dricker inte så mycket. Och jag tog typ min första drink när jag var 35. Och då var det någon som frågade mig på en fest, kommer jag ihåg, eller en middag var det. Mm. Det var 20 år sedan. Jaha, och det är så roligt, för man kan inte skilja den på muslim och islamist, för det är ju faktiskt olika saker i alla fall. Och så säger hon till mig, det här var på Östermalm, det var lite fint, förstår du. Jaha, och hur kommer du säga att du inte dricker? Kan det vara så att det är för att du är islamist? Jag bara, nej, för jag knullar ju kristna, så att nej, det har inte med min religion att göra. Nej, det har inte med att jag är muslim att göra.
Islamist också.
Ja. Folk har jättebra koll, tycker
jag. Men det blir ju lite laddat när man kommer som troende in i sammanhang där man inte är troende. Jag kommer ihåg när jag gick internatskolan i Gränna. Ja, men det är ungdomar liksom, som buntas ihop på en skola, bor ihop och kommer nära varandra och sådär. Och jag kom ju dit som nykomling i trean, och då hade ju de andra hunnit lära känna varandra redan, och jag kände ju jag är typ ensam och var troende här. Och efter några månader så var det en tjej som kom fram till mig och liksom, ja, nästan skämdes över frågan, men sa på skånska så här: vet du, Rickard, jag undrar så här, varför är du buddhist? Buddhist?
Du är otroligt duktig i rutan, Rickard, och du är ju folkkär, alla älskar dig, även de som inte vinner några pengar.
Säg inte det.
Men jo då, jag talar för alla.
Ja, bra.
Min fråga till dig är då, när under resans gång, när du växte upp, kände du att nej, men jag gillar att synas och höras lite? För det är ju ändå, man måste ju ändå vara en viss personlighet.
Jo, det har du rätt i. Och jag var ju inte den typiska klassens clown liksom. Jag hade heller ingenting emot och stå där fram och läsa högt eller så här inför klassen och sådär. Jag var nervös, som alla andra, tror jag. Men någonting i mig så här kittlade och sa att Rickard, du måste ta den här utmaningen, du måste göra det här. När det står 1-1, vi spelar fotboll och det är 5 minuter kvar, vi får straff, jag tar den liksom. Det var ganska tidigt som jag var sån, men jag stod inte fram och spexade liksom. Ja, i vissa sammanhang kunde jag känna så här, det är en sån här tanke som jag kan ha med mig sen barnsben egentligen, att jag i vissa samtal, i vissa, så här, kände att nu har jag gått lite för långt. Nu har jag pratat lite för mycket och snurrat lite. Liksom, det har varit för mycket jag. Och den känslan, den kom så här, ganska tidigt, tror jag. Och det där fick jag ju lära mig att kalibrera och inte bara liksom, titta på mig själv. Känner du igen den?
Ja.
Ledande fråga.
Vänta, Martina, du kan prata till punkt också. Man behöver prata till komma hela tiden.
Visst känner man sig lite så här, skit också. När man växer av den känslan att nu har jag gått för långt.
Sen ibland så kan jag känna så här, när man är inne i det här och jag känner så här, det finns inget slut på den här berättelsen, och jag märker att människor runt omkring dig tycker att du ska runda av lite, så vet du inte riktigt var och hur och när du ska runda av.
Nej.
Och så bara fortsätter man bara för fortsättande. Istället bara för att säga så här, vet ni vad, sorry, jag har tagit för mycket av er tid, jag håller käften, jag vet inte vad jag ska säga.
Ja.
Bara håll käften.
Ja. Lennart Koskinen, biskopen, som, det var väl 20 år sedan han var biskop.
Jag älskar honom.
Ja, han är fantastisk.
Jag bodde inte han på Gotland?
Vet inte.
Ja, men jag tror det.
Men jag träffade honom inför millennieskiftet och ville prata lite. Jag skulle ha något program på TV4 då. Och apropå det här med att prata mycket och höras och synas och sådär. Och då kom vi in på lite livsåskådningsfrågor, och då så sa han så här: vet du vad, Rickard? Du vet, det finns en anledning till att Gud gav oss en mun, men två öron.
Och den har du tagit med dig.
Ja, faktiskt. Att ibland måste, alltså det, lyssna är också guld. Liksom.
Ja, de säger ju tala i silver, tiga i guld. Man bara, Men å andra sidan skulle jag säga så här, hur kul vore det med människor som inte var med och bidrog?
Nej, det är ju ett spel. Det är en balans där som man får försöka, en balansgång som man försöker gå. För att det ska bli roligt och intressant och levande. Liksom, och,
ja. Vad säger din fru? Tycker hon du pratar för mycket?
Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, vi kommer... Oj, nu vill jag ju ta in den här. Vad tycker du det är? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att...
Det funkar bra.
Ja, det funkar bra.
Vi ska tillbaka till... Du ser lite kär ut när du pratar om henne.
Ja.
Det är härligt. Men och hur hamnade du på TV då? Ja, för men, du var ju utbytesstudent.
Ja, precis. Och så i USA så fick jag ju liksom känslan av att hej, vad häftigt. Det här gör de TV och radio på ett helt annat sätt än vad vi gör hemma i Sverige. Och de är på ett annat sätt. De är liksom, de är inte så styltiga och stela. Ja, vad kul det verkar vara med TV och radio, tänkte jag så här. Och så var det ju, kom jag hem från USA, gick färdigt gymnasiet. Dags att välja utbildning efter det. Och då var jag i valet och kvalet efter lumpen där också. Att hotell- och restaurangekonomlinjen i Göteborg, det låter roligt. Och vara på hotell liksom, och ha ett litet pensionat eller chef för ett stort hotell, det tyckte jag lät jättehäftigt. Men så var det en man i kyrkan som jobbar på radio som sa att du skulle passa bra som journalist också. Ja, men då söker jag båda två så här, till Södra Vätterbygdens folkhögskola, journalistlinjen där också. Och de svarade först. Och då sa jag, ja, jag kom in här. Ja, då tar jag det. Bra. Och så gjorde jag det. Och på den vägen är det.
Så du har ändå journalistutbildning i...
Ja, inte på journalisthögskolan. Nej, men på en folkhögskola, en tvåårig journalistutbildning. Ja.
Men behöver man så mycket mer? TV är så mycket mer personlighet också, tänker
jag.
Ja,
jo, men så är det. Men man kan ju säga så här, man har ju större... Alltså det är ingen som frågar dig efter ditt papper och ditt betyg från journalistutbildningen. Så länge du gör ditt jobb. Det viktigaste är att du gör ditt jobb och gör det bra. Sen tror jag att du har större möjligheter och större chans. Du maximerar dina möjligheter att göra ett bra jobb om du har gått en utbildning av det här slaget.
Såklart, men jag tror att det är lite 50-50. Utbildning är bra, men du måste ha karisma och utstrålning och gå igenom rutan, som man säger på tv-språk.
Ja, framförallt i tv.
Ja. Såklart, ska man skriva för Expressen.
Då behöver du inte gå igenom rutan.
Nej, då behöver du inte gå igenom rutan. Och du behöver inte ha en 5-årig utbildning heller. Nej. För allt man läser är bara så okej.
Ja, ja. Nej, men då kände jag, ja, men så fort jag hoppar på det, ja, men det här är rätt. Vad bra. Och så fick jag en praktikplats på Radio Jönköping i Värnamo första året. Det var jag och Birger, en enmansredaktion där. Och jag fick göra 2 reportage, tyckte det var fantastiskt roligt. Och så fick jag dem sända dessutom i Radio Jönköping. Och då hörde ju centralredaktionen det. Så nästa praktik, då fick jag jobba i Jönköping. Ja, vad kul. Så gjorde jag några reportage där. Och det fick ju lokal-tv syn på. Så nästa praktik fick jag jobba på lokal-tv.
Otroligt.
Nej, men, och så bara, jaha, nu är jag här. Nu gör jag det så bra jag kan och tycker det här är roligt. Och då öppnas nya dörrar hela tiden. Så jag har varit hela tiden.
Och då var ju du ändå så här, vadå, 23-24 års åldern?
Ja, det här var så 22-23. Ja.
Ja. Och när blev det Riks-TV? När hamnade du från...
Alltså, 93 fick jag jobb på lokal-tv i Växjö. Ett fast jobb direkt efter utbildningen. Så blev jag hallåa i TV4 i Stockholm 1994. Så nästa år är det då 30 år sedan. Och i år så är det 30 år sedan jag började på tv överhuvudtaget.
Ja. Och du har fått jobba där hela tiden i ett streck, så att säga.
Ja.
Det är ju helt otroligt.
Ja.
Är du den på TV4 som har fått jobba längst då nästa år?
Jag vet inte. Det var väl Agneta Sjödin fanns ju på TV4 när jag började. Hon har gjort någon utflykt tror jag till Eritrean, kan man det?
Ja, det eller, känns som att hon har
något år eller tagit någon paus lite. Något år eller något sånt där.
Ja,
jag vet inte.
Men du har ständigt varit på 4:an.
Det har jag.
Och då jobbade du vad var dina program innan? För att du blev ju i, du började ju med Vem vill bli miljonär, för det hette ju det på den tiden, 2005.
Ja, ja. Nej, då hette det Postkodmiljonären, för när jag tog över det, då brandades det om av Postkodlotteriet till Postkodmiljonären, fast frågesportformatet är exakt detsamma. Ja. Men från början så började det som Hallåa mellan programmen, och sen fick jag göra reseprogram, när och fjärran. Jag åkte runt i världen och gjorde reportage i ett reseprogram. Jag gjorde en del galor, Lucia-galan hade vi en massa år. Jag jobbade på Sporten på TV4. Jag gjorde en annan frågesport som hette Alla mot en, och så några så här korta reportageserier som Skärgårdstugg, Tone för miljoner. Jag gjorde en del intervjuer med skådespelare, kungligheter, lite av varje. Så.
Vad säger man, multitasking?
Ja, men det är det som är så roligt med jobbet också, att det förändras liksom. Och jag vet ju att det är väldigt populärt att prata om målbilder, målsättningar hela tiden, och femårsplaner och tioårsplaner. Vart vill du vara om 10 år? Och hur ska vi göra för att du ska kunna ta dig dit? Och jag tror att det är jättebra, men det funkar inte för mig. Jag har inte varit sån. Jag har i och för sig inte provat, så att det kanske hade funkat ännu bättre, men för mig har det varit så här, som det här med min första praktik på Radio Jönköpings lokalredaktion i Värnamo med Birger liksom. Okej, nu är jag där. Jag tänker inte på vad jag vill vara om 10 år när jag är hos Birger, utan jag är till 100% hos Birger och gör de här reportagen om vad det nu var för något, och försöker göra det så bra som möjligt och ha så kul som möjligt, och om han ber mig om 100, då ska jag ge honom 105 liksom. Och så gjorde jag det. Och vips, så öppnades ju dörren till nästa anhalt, som ju då var centralredaktionen i Jönköping. Och så gick det vidare så. Så jag tror till fullo på min målsättning, mitt sätt att jobba med mål i sånt fall, det är att vara så mycket som möjligt i nuet, i den uppgift som jag har, och gör den så bra som möjligt. Och bry mig inte om vad det leder till, utan om det ska leda till något, så kommer det att leda till något.
Ja, men du är här och nu, och det är lite grann din personlighet också. Jag är lite som du. Jag har samma mindset som du. Jag åker inte så här planera mitt liv. Så här, om 5 år är det så, och om 10 år blir det så. Utan jag tänker så här, jag får se vad tåget tar mig någonstans.
Ja.
Lite så.
Ja.
Fast okej, tåget rullar ju inte utan att man arbetar för det.
Precis, min fru brukar säga det.
Man måste ju ha bensin, eller vad man kallar det för.
Ja, Annika säger att en av de jobbigaste sakerna som hon kan höra, det är när folk säger det löser sig.
Mm.
Hon menar det är inget som löser sig. Det är någon som löser det. Och,
det var så roligt.
Och det är sant.
Du har helt rätt. Det är som när alla araber ska säga, alla muslimer ska säga inshallah, om Gud vill.
Ja.
Jag är så trött på den meningen. Eller det ordet framförallt. Ja. Det är ett ord. Inshallah betyder om Gud vill.
Uh-huh.
Den där drar min mamma. Alltså, varenda dag jag pratar med henne, jag bara, kan du sluta säga inshallah? Uh-huh. För Gud vill om du vill.
Uh-huh.
Gud vill inte om du inte gör jobbet.
Uh-huh.
Det är exakt samma
så
sak.
Du, när någon säger det, så tänker du att ja, men då lämnar de över någon typ av ansvar för sitt liv till någon annan.
Ja.
Frisäger sig.
Så om Gud vill att det här ska ske, så sker det.
Mm.
Jag bara, ja, fast Gud kanske vill att det ska ske om du jobbar för att det ska ske.
Mm.
Så det där ordet inshallah, jag garvar ju.
Men sen är det ju bra att lyssna på den inre rösten också. Som man då får hoppas påverkas av den Gud som man tror på. Eller hur?
Ja, men det kan vara såna här saker som min mamma då till exempel. Jag hoppas, för inshallah betyder om Gud vill. Och det där fick man höra som man var liten. Du, tror att jag kan få gå ut ikväll? Eller kan jag få pengar?
Ja.
Eller vad det än var, inshallah. Jag bara, men antingen säger man väl ja, så säger man nej. Hallå, är du sjuk i huvudet?
Om Gud
eller?
Vill, vi väntar om, och ser.
Allt är om Gud vill. Och då är det så här, det kan till och med vara så här. Ja, men du har ju inte råd att göra det här. Då kan du väl inte åka dit? Nej, men inshallah, så blir kanske inshallah bra. Man bara, nej. Har du inte råd, har du inte råd.
Men varför säger hon så då?
Är det... För att det är något som alla säger hela tiden.
Så hon kanske inte menar det, utan det är bara något som åker ur munnen på det.
De bara ber till Gud hela tiden. Du vet, som man gjorde på 1800-talet ungefär. Man bara, fast det är 2023 nu och jag tror att så här, det krävs mer arbete än det där ordet.
Men det, jag tycker att det finns något fint i att säga det där också i vissa sammanhang. För att,
i vissa sammanhang?
För att vi...
Ring Rickard, han kanske kan ge dig en vinstlott.
Ja, då måste du ha en lott först.
Ja, jag menar det.
Nej, men vi människor, speciellt vi troende, om man generaliserar, det måste man komma ihåg att jag generaliserar nu, har ju en tendens att be om saker. Som om vår Gud var en jultomte. Nu vill jag det här. Gör det jag vill. Indirekt det jag säger. Och jag är ju egentligen en av dem, men jag försöker att komma ihåg att avsluta mina böner med må din vilja ske. Det vill säga, jag är människa, jag är begränsad och jag har inte full koll på livet och allting. Men jag har små önskningar om hur jag tror att det här skulle bli bra. Om Gud har en annan väg för mig att gå, ja men då går vi den. Så. Då är det inshallah liksom.
Då är det inshallah. Ja. Jo, men man måste...
Må din vilja ske liksom.
Ja. Jag förstår, och det är lite same same but ja. Different. Men hon, då skulle jag säga så här, hon förbrukar det orden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
När gifte du dig första gången?
2003.
Ah, och hur gamla är dina döttrar?
De är 14 och 18.
Och ja, de är 14 och 18. De är inte så gamla. Hur gamla var de när du skilde dig?
Ja, 7,5 kanske. Ja. Och 3,5.
Ah, så de var väldigt små?
Ja, 3,5 och 7,5 var de.
och då tänker jag, varför skilde du dig? Är det för att du träffar kärleken i ditt liv?
Nej, vi träffades...
Inshallah. Ja. Vad säger man? Må Gud din vilja ske.
Ja, det är svårt att veta vad som är Guds vilja. Alltid.
Ja, ja.
Ja, ja, varför skilde jag mig? Varför skilde du dig?
Nej, men jag tror att i mitt fall så växte vi ifrån varandra. Ja. Och sen kanske åldersskillnaden spelade roll också. Men vi märkte också längst med vägen att... så här, Aje ville göra sina saker, jag ville göra mina saker, jag ville gå ut, han ville vara hemma. Och sen tror jag också med, när det blir för stor åldersskillnad, så tänker jag också att han hade ju redan gjort allting. Mm. Medan jag var mer nyfiken på saker och ting. Och i början så tror jag att han hängde på. Mm. Och jag kan faktiskt än idag tänka så här, så det är faktiskt en komplimang till honom, men att han var 57 och jag var 22 när vi träffades. Mm. Och han var ändå på den tiden ute väldigt mycket med mig. Vi gick på restauranger, var på mycket fester. Och jag tänkte ibland så här, men gud vad tråkig det är. Jag vill gå hem redan vid klockan 2. Men nu när jag själv börjar närma mig 45, jag bara, hur fan orkade han? Alltså,
vilken hjälte alltså.
Ja, vilken hjälte. Ja. Så att man har ingen förståelse för honom där och då. För då var man ju bara ung och tänkte, men kom igen, vi kan väl. Ja. Då såg jag inte åldersskillnaden som någon
nej,
utmaning. Ja. Men det är klart liksom att så här, nu är han ju 80 år.
Ja, men jag tror att
att, eller vad känner du?
Ja, men jag tror att det är helt rätt att fånga kärlekens duva när den flyger förbi. Så sa Mark Levengood en gång. Jag tycker det var väldigt fint.
Ja, det låter lite filosofiskt.
Ja, och då kan man ju strunta i åldersskillnader och sådär.
Absolut,
jag.
Och vi var jättekära och så vidare.
Ja.
Men sen,
och
så
det, jag tror, både för dig och för mig, och alla som har haft äktenskap eller som har äktenskap bakom sig, att vi får vara glada för det som var. Vi får vara jättetacksamma för de stunder av glädje som vi fick, för den kärlek som vi kände, för de höjdpunkter vi hade, och så får vi gå vidare i livet. För det du säger, det är egentligen det som gjorde att ni skilde er. Det är olikheter som kanske inte var synliga från början, men som blev det efter ett tag. Ja, när de blir det, då får vi ta konsekvenserna av det.
Kände du också det, att ni var för olika?
Ja, det var vi. Mm. Och vi blev mer och mer olika. Och fråga vem som helst som har skilt sig, så är det enkla, snabba svaret. Liksom.
Men tänker du ibland, jag tänker att du är kristen och lite, inte kanske jättereligiös, men lite religiös. Eller hur skulle du se på det själv?
Alltså, jag, för mig är man antingen
religiös
eller inte religiös.
Det är bara jag som är potato patata, jag vet inte vad jag ska säga. Men för dig som religiös, kände du att det var ett misslyckande att skilja dig? Jag tänker om man läser Bibeln och så vidare. Eller det kanske inte har med det att göra, men...
Jo, men det jag gjorde när vi hamnade i den här situationen var att jag gick till en pastor och pratade om det här med honom. Och jag gick till vi gick till en terapeut och pratade om vår relation och sådär. Så det var viktigt för mig att få på något sätt det religiösa perspektivet också.
Men är det som i... Är det som man säger haram på arabiska? Det är det som är förbjudet inom den muslimska religionen.
Mm.
Och jag tror jag fick höra haram 3 miljoner gånger under min uppväxt. Och halal är något som är tillåtet.
Mm.
Jag bara, finns det något som är halal här i det här hemmet?
Finns det något i den här skilsmässan som är halal? Kan man tolka det så?
Och då undrar jag, är det haram att skilja sig inom kristendomen? Det kanske inte är det.
Nej, men jag kom fram till att det inte är det. Men det där, det...
Du kom fram till att det var halal. Okej, okay. Men ni vänner idag om ni snackar?
Det var halabalo.
Det var halabalo. Det var halalalabalabalabo. Men är ni vänner då?
Ja, vi snackar då. Ja. Vi är vänner, ja.
Och barnen, det funkar jättebra och så vidare. Mm. De är ju rätt stora idag. De är ju ungefär som en som är 19 och en som är 14.
Ja.
Killer tjej. De bråkar hela tiden, men det är en annan sak. Och sen så träffar du Annika ett år senare.
Ja, lite drygt. Ja.
Och var träffades ni?
På gymmet.
Jaha,
ja.
Tjena mors.
Ja, typ så var det. Nej, men det var, jag hade sprungit 7 kilometer på bandet. Hon hade varit på någon slags gruppträningspass. Och jag klev av bandet. Hon kom ut ur gruppträningslokalen. Och vi gick liksom, det var som att våra koordinater bara sammanstrålade vid en punkt. Och nästan sprang in i varandra. Och hon tittade upp och säger... Oj, vad svettig du är. Ja, säger jag. Jag har sprungit. Ja, ska du med ut och bada? För det här gymmet, det ligger precis på en brygga. Liksom.
Vad är adressen dit?
Ekerö. Ja, vill du träffa någon eller?
Ja, det var det som var det roliga.
Jo.
Jag ska
sno
repliken också.
Jo, men så jag vet inte, jag stod och tvekade lite grann. Hon gick ut och tjena, sa hon, och gick ut och hoppade i. Och sen stod jag där och tänkte en stund och tänkte att ja, det är klart jag ska bada. Och så sprang jag ut och gjorde bomben.
Var du nakenbad då?
Nej.
För Guds skull.
Det är haram.
Och så hoppade du och gjorde bomben. Ja. Och vad hände efter det då?
Nej, men sen stod vi på bryggan och pratade ett bra tag. Och ja, men öppnade oss för varandra på ett väldigt naturligt sätt och pratade om en det ena och en det andra. Och jag gillade ju vad jag såg, både till det yttre och det inre. Och jag tror att hon gjorde detsamma. Och så togs tråden upp på något sätt. Ja.
Men skulle du säga att det var lite kärlek vid första ögonkastet?
Ja, jag föll.
Hon tyckte du var svettig, men du föll pladask.
Ja. Så om sen den ska fram så var hon väldigt svettig också. Vi gillar varandras svett helt enkelt.
Ja, men det är en bra början tycker jag. Men ni skaffar inga barn?
Nej.
Och hur kommer det sig?
Vi var ju över 40 båda två liksom.
Ja, det är ingen ålder.
Nej, ju för sig. Men hon hade ju... Alltså jag har ju två barn sedan tidigare och hon har fyra barn sedan tidigare. Det är, huset är fullt oavsett vilket hus man väljer.
Du tänker aldrig så här, oj, en kvinna med fyra barn?
Nej, det gjorde jag aldrig.
Berätta om det, för det är intressant.
Nej, men berätta själv, varför skulle jag tänka så?
Nej, men jag tänker det här med just bonusfamiljer och att man tänker, oj, 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 jag har två barn, ska ta in en ny kvinna med ytterligare fyra barn, hur känns det för mina barn? Att det blir complicated.
Jo, men absolut. Det
är mer så.
Jag kan förstå det, att du, vad du menar.
Men Aja hade sex barn, så vi kan diskutera det också i för sig.
Det är jättekonstigt att du säger att du ställer den frågan.
Ja,
nej,
ja.
Jag bara skojar. Nej, men
jag kan berätta om min trauma. Nej, jag skojar.
Men
jag skojar nu alla styrbarn.
Självfallet så är det ju inte okomplicerat att ha många barn i ett hus. Så är det ju. Nu har ju hennes två äldsta varit så stora så de är utflugna. Liksom. Men säg att vi har haft våra fyra yngsta hemma hos oss. Nej, det är inte okomplicerat. Det har varit tufft emellanåt, men det har varit helt underbart emellanåt också. Och det blir bättre och bättre. Och jag tänker så här, när jag var singel skulle börja på något sätt recensera och betygsätta den kvinna jag faller för och sortera bort utifrån sådana parametrar, då skulle jag gå miste om kärleken, tror jag.
Det var bra sagt.
Vad jag än i slutändan väljer, om det nu är så att jag väljer en kvinna att leva med, så kommer det finnas plus, det kommer finnas minus. Det kommer finnas saker som vi matchar jättebra på och det kommer finnas saker som ställer till det för oss. Det är sånt i livet bara. Så att om jag skulle tänkt så här, nej, oj vad många barn hon har, nej, henne strunt dig. Då skulle jag gå till någon annan som har någon annan fallucka någonstans. Det går inte att hålla på så.
Flyttade ni ihop
därmed inte sagt att barnen är en fallucka.
Nej, det fattar jag. Jag älskar hennes barn. Det var underförstått.
Ja.
Jag skulle säga, nej, jag förstår att du älskar Annikas barn. Ja. Det var underförstått. Men jag bara tänker att när man träffar någon och så vidare så blir man jättekär där. Flyttar ni ihop på en gång eller bodde du med dina barn då varannan vecka ett tag och Annika med sina barn?
Precis.
Och sen tog det ett år innan ni flyttade ihop?
Ja, eller två tog det.
Ja, så det tog ju ändå en tid
drygt
innan.
Ja, det gjorde det.
Och det är klart liksom så här. Sen ska man ju få de här två familjerna att funka. Men med det sagt vill jag faktiskt säga att vi har tre gemensamma barn i Aja. Sen har ju de äldre barnen var lite, kan man säga, utflugna när våra barn... inte riktigt, men de var rätt stora när våra barn kom till världen. Men att ha tre gemensamma barn som bråkar och slåss hela tiden, egentligen, vad är skillnaden?
Nej, det är ju ingen garanti för att allting kommer vara frid och fröjd för att man har en kärnfamilj.
Nej, men det är en garanti att de bråkar.
Det är en garanti.
Vi behöver inte gå in på din exfru så mycket, men hon ska få nya barn och en ny familj.
Nej.
Okej, men hon har sina två döttrar helt enkelt.
Ja.
Du och Annika här, nu har ni varit ihop i...
Ja, det är ju 10 år.
Och det känns lika pirrigt i kroppen.
Ja, det är underbart faktiskt. Jag är så glad att jag badade med henne för 10 år sedan.
Bomben.
Jag gjorde bomben. Kunde inte låta bli.
Det är faktiskt roligt.
Om du säger att du har Tourette så har jag liksom kanske en liten släng av det ibland. Nej, men jag måste.
Jag måste
göra bomben.
Ja, men det är så härligt att bara vara i nuet. Vad jobbar Annika med?
Hon jobbar med information och marknadsföring.
Hjälper ni åt i hushållet eller står hon och lagar mat åt 4-6 barn
Nej.
Varje dag? Utan ni hjälps åt?
Ja, det gör vi.
Ja.
Det gör vi.
Så det är inte så att hon får ta det där...
Nej, hon är
alltså, sysslorna. Nej, hon, nu låter det jävligt, förlåt det där blir fel sagt,
men jag,
det är inte så att hon behöver göra mest hemma så att säga.
Nej, det är det inte. Hon lagar godast mat och kanske något mer mat än vad jag lagar. Eller ja, jag vet inte. Det är hugget som stucket. Men,
om vi ska vara ärliga, Rickard gör ingenting.
Nej, det är väldigt osant faktiskt.
Ja,
det tror jag alla våra barn och Annika skulle protestera mot. Hon lagar den godare maten. Jag lagar mat. Inte lika, nästan lika mycket, men inte riktigt kanske. Men jag gör andra saker som hon inte behöver göra.
Ni kompletterar varandra.
Ja, jag tycker det. Ja.
Men okej, okay, och då måste jag ju såklart fråga dig, Rickard. För att jag märker ju när du pratar om Annika hur kär du är, Annika. Och då undrar jag hur... Och 10 år är... Ja, men det är ganska lång tid skulle jag ju säga i alla fall.
Ja, ja.
Många har ju tröttnat efter 1 eller 2
ja.
I många förhållanden. Jag menar, jag har ju många vänner som bara, men nu orkar jag inte längre. Men kom igen. och känna det. Vad är det som har fått er två då att växa samman? Och hålla kärleken vid liv?
Ja. Ja, men jag tror att vi från början var väldigt... Till att börja med var vi väldigt klara med vad vi ville ha. I ett förhållande. Hur vi ville att det skulle vara. Och vi var väldigt målmedvetna att på något sätt, ja men dit vill vi. Så här vill vi ha det. Och när det gäller att uppskatta den andra, att bidra till det gemensamma, att allt känslomässigt också. Och så tror jag att vi faktiskt den terapeut som vi gick till i första skilsmässan där, han hade ett talesätt som var 51-49. Om du varje relation du har ser till att ge 51 och ta 49, då kommer det bli bra. Om båda i en relation tänker så, då vill man varandra väldigt väl och man lyssnar med sina 2 öron lite mer än vad man pratar med sin enda mun. och det tror jag att vi har lyckats bra med, Annika och jag.
Och passionen, hur håller man den vid liv?
Ja, men det är det har löst sig själv tycker jag. För vårt liv har ju, jag menar, som alla skilda par eller de som har ihopklistrade familjer, de lever ju på något sätt för det mesta med en intensiv period och en lite lugnare period när det gäller familjelivet. Barn kommer och barn går till huset liksom. Och när vi inte har haft några barn, ja, men då ger ju det oss naturliga tillfällen egentligen att hitta på saker bara Annika och jag. Vilket jag tror att alla par behöver, även kärnfamiljspar som inte har samma möjlighet att göra det egentligen, men kanske borde ta sig den friheten utan att känna skuld att vi överger våra barn en kväll.
Bostar ni varandra? Men gud, du är så härlig och jag älskar verkligen dig och jag tycker du är fantastisk, vilken god mat du har lagat och...
Ja, vi försöker göra det.
Jag tror att det är viktigt också att man ger varandra komplimanger och lyfter varandra i ett förhållande hela tiden.
Ja.
Jag gjorde väl inte det, det är väl därför jag är skild.
Nej, men, eller var det han som inte gjorde det?
Nej,
eller?
Jo, han. Jag tror så här, 40-talister är, utan att vara mena någonting, så tror jag inte att de fäller för många komplimanger onödan.
Nej.
Och det kan ju vara en fördom som jag har, man ska inte generalisera.
Jo, men det kan man kan generalisera, men då måste man vara noga med att
säga
att det är...
Ja. Tack, jag tror jag måste gå hos dig i terapi. Men du säger så mycket kloka saker. Däremot, sen har jag kanske inte varit så mycket i behov av komplimanger. Jag tror också det speglar
hur det man... Det tror jag är en lögn, Bettina.
Jo, det kanske det är.
Jag tror du behöver det.
Ja, tack. Jag säger att jag ska gå i terapi.
Nej, men varför skulle du inte behöva komplimanger?
Jo, men jag tror att... det är en sanning modifikation. Aha. Start. Alla vill väl bli sedda och lyfta, men... Jag tror att han gjorde det genom handling, inte så mycket genom ord kanske.
Ja.
För att han är inte uppfostrad så. Sen är inte jag heller fostrad med en pappa som kramades och gullades och sådär. Så att jag är nog lite, det säger alla mina kompisar till mig, du är så himla stel.
Mm.
För jag är inte så himla kramgod. Men jag kanske bara så här, det kanske ska vara 100 personer som står i rad och så kommer alla bara, nu ska vi lära dig att kramas, Martina. Men jag tror att man är präglad lite av sin uppväxt, och det har inte med att jag är
absolut
kall att göra.
Nej.
Utan det är bara någonting som jag inte kanske har fått med mig riktigt i bagaget.
Ja. Och det gör inte dig en sämre människa.
Nej,
för det, utan
absolut
det, du är bara, vi är alla barn av vår tid på något sätt. Det, och allting vi har varit med om och allting som vi inte har varit med om också har ju på något sätt har ju format oss till de vi är idag. Ja, blir vi onda för att vi inte kan kramas? Nej, så är det inte.
I Postkodmiljonären, när du sitter där och ställer frågorna.
Ja.
Nummer ett, jag tänker inte ens ställa den här frågan, men du måste ha blivit sjukt allmänbildad genom åren.
Tack vare mitt jobb har jag ju det. Men jag kommer inte ihåg allt.
Det förstår jag.
Det går inte. Och det har så mycket med intresse att göra. Vad jag tycker är intressant. Liksom. Ja, det här kommer jag ihåg. Men något annat. En del mytologier och sånt där. Det skiter jag fullständigt i.
Det fattar jag också. Ja. För jag är också ointresserad av det. Men även om det är historia och säkert jätteviktigt. Finns det något program som du känner, det här var det roligaste programmet att spela in någonsin?
Alltså vi gjorde ju kanske det förra året. På 18 år så skedde det förra året. Det var när Jonas von Essen vann miljonen på ett sätt som ingen har vunnit miljonen tidigare. Och det har skett, 13 gånger tidigare kanske. 12-13 gånger. Ja. Jonas von Essen är alltså minnesmästaren som kan 100,000 decimaler på pi eller sånt där och vinner tävlingar över hela världen för att han kommer ihåg saker. Och han säger så här att det är inte så att jag bara kan en massa saker, utan allting jag kan har jag bestämt mig för att kunna. Så jag har sett informationen någonstans och så har jag sagt så här, okej, det här ska jag komma ihåg. Sverige har fått en ny ärkebiskop. Han heter si och så. Okej, hur ska jag komma ihåg det? Jo, hans namn låter som ba-ba-ba-ba-ba och sådär. Så skapar han en liten historia eller en liten minnespromenad kallar han det. Minnespalats och såna här saker pratar han om. Och när han svarade på mina 15 frågor så gjorde han ju det på ett sätt som ingen har gjort tidigare. Utan, för han berättade ju hela tiden, det här är rätt svar därför att, och så vidare. Och förklarade och så här, hur han promenerade i sitt huvud. Det var väldigt imponerande. Väldigt. Har du sett den?
Jag har sett den på YouTube.
Ja. Miljonfrågan där.
Ska jag prata om den?
Alltså, han fick ju frågan vem som har arkitekten bakom två indiska städer. Vilket ju är en jättesvår fråga. Det är, vem kan arkitekter till att börja med? Och vem som har ritat ett par indiska städer? Och han började snurra kring det där och sa att jag vill nog ringa min kompis. Och så ringer han kompisen. Och så säger han, ja hej, hur mår du? Eller något sånt där. Ja, det är bra. Och tiden går och alla bara, men vad håller du på med? Och så säger han till slut, jo du, vad gör du på lördag? Jaha, ingenting. Jag tänkte att du och Ludde och Bempa och Svenne och jag kanske skulle ses och fira lite. Så han får inte ut någonting av sina 30 sekunder, utan han vet vad som är rätt svar. Och så tar han ett par livlinjer till för sakens skull efter det, men så svarar han rätt till slut då. Och flyger upp i vädret.
Det är helt otroligt.
Det var grymt, det var grymt.
Och förstod ni att han skulle vinna miljoner redan innan?
Nej, men det kan man inte veta, för det, på den nivån, på 14, 15 frågan av 15, det är så svårt. Liksom. Så att det till och med så en minnesmästare skulle ha svårt att svara helt rätt på en sån fråga utan att chansa. Liksom. Men han kunde ju det här utan livlina egentligen.
Och hans sätt att lära sig, det är egentligen som man ska lära sig i skolan. Så här. Man ska ju bygga historier i huvudet. Aha. Och hur lär man sig namn? Jo, genom, då tänker jag på den där händelsen där.
Ja.
Det är bara det att det rymmer mer i hans hjärna än i någon annans. Men jag förstår hans tänk.
Jag kan tycka att hans tänk blir lite väl krångligt nästan. Min hjärna skulle nog bli lite förvirrad av alla de här bilderna. när jag pluggade till en massa så här, tentor i gymnasiet, när jag skulle tenta av ämnen, för jag bodde ju utomlands då, så här, då använde jag en teknik som gick ut på att lära mig genom att inte försöka lära mig. Hur konstigt det än låter. Men jag läste boken som jag skulle få prov på. Och sen gjorde jag understrykningar på det viktiga. Och sen tog jag de här understrykningarna och så skapade jag frågor av dem. Fråga, svar, fråga, svar, fråga, svar, fråga, svar. På all den här informationen. Och så hade jag så här, ett block fullt med frågor och svar helt enkelt. Sen läste jag in de här frågorna och svaren. Fråga, svar, fråga, svar. Och sen gick jag och lyssnade på det jag hade läst in. Och efter den processen så hade jag då försökt, då hade jag ju läst det med mina ögon. Jag hade gjort understrykning, jag hade skrivit informationen med min hand. Jag hade läst den med min mun. Jag hade lyssnat på det med mina öron, involverat så många sinnen som möjligt. Och till slut så lyssnade jag bara på den. Och ingenstans i den här processen försökte jag egentligen lära mig något aktivt, utan jag bara litar på att allt det här kommer att sätta sig. Så när jag gjorde provet, då var det som att ja, men det här har jag hört för. Det är ju det.
Inshallah.
Det är dagens ord.
Tack för att du kom hit.
Ja, tack för att du var till lite.
Tack, härligt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.